Romarbrevet 3 och 21 och framåt har visat oss rättfärdiggörelsens upphov. Nämligen att det är från Gud som rättfärdiggörelsen kommer. Vi kunde inte själva skriva godkänt. Men så kommer Gud med en rättfärdighet som han är beredd att ge oss. Endast av nåd och på grund av tro. Alltså rättfärdiggörelsens upphov är Gud och Guds nåd. Det är källan till rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsens grund. Vad är grunden till att Gud kan rättfärdiggöra en människa? Jo, det är Kristi blod. Kristi blod, Romarbrevet 3. Rättfärdiggörelsens medel för det tredje, det är vår tro. Det kommer ditt och mitt, din och min del in i rättfärdiggörelseprocessen. Hur blir jag rättfärdig? Endast genom tro. Endast genom tro. Det står i 22 versen, det står i 25 versen, det står i 26 versen i det tredje kapitlet. Gång på gång upprepar han, och nu in i fjärde kapitlet. Endast genom tro. Endast genom tro. Richard Hooker, en reformator inom den anglikanska kyrkan, har sagt så här. För det betyder alltså att trons värde ligger inte i tron som sådan, utan i trons föremål, nämligen Jesus Kristus. Och han sa så här: Gud rättfärdiggör den som tror, inte för värdet av hans tro, för det finns många trosuppfattningar som du vet i världen, utan han rättfärdiggör den troende därför att det är värde i honom som han tror på. Det spelar alltså en roll vad en människa tror. Det är inte riktigt rätt, ja det är inte alls rätt, att säga som till exempel Katarina von Bora, jag tror det också var kejsar eller konung Fredrik av Preussen en gång, som myntade ordspråket som det har blivit: var och en blir salig på sin tro. Det låter väl fint. Du får tro som du vill, bara du blir lycklig. Du får tro som du vill, bara du blir lycklig. Och när en människa föreslår mig den tesen, så brukar jag fråga: tala då om för mig vad det är för tro som du blir lycklig på. Som du blir lycklig på. Allt är i så fall relativt. Och tron som sådan är det viktiga. Men det är inte sant. Det är trons objekt och trons föremål som är det viktiga. Det spelar någon roll vad jag tror på. Det hjälper inte att jag går ut på en novembersvag is och med en stark tro att den ska hålla. Men när jag går ut så brister isen och min tro kommer på skam. Min tro var stark, men trons objekt, det höll inte. Och jag brukar nämna i det här sammanhanget om en lumparkamrat som hade en neurotisk rädsla för isar. Han vågade inte gå ut på en is om den också var metertjock. Och man kunde se bilar åka omkring på isen. Han hade någon slags neurotisk skräck för isar. Han fick sån ångest bara han skulle tänka sig att stiga ut på en is. Men hans tro var så svag. Men om han använde sin lilla svaga tro och gick ut på den tjocka isen, så skulle han finna att den höll. Den höll. Därför att det han trodde på var starkt. Även om hans tro var svag. Det spelar någon roll vad man tror på. När vi säger att vi blir rättfärdiggjorda genom tron, så är det egentligen bara ett annat sätt att säga att vi inte blir rättfärdiggjorda genom någonting som vi själva gör, utan endast genom honom som vi tror på. Och tron består i att ta emot det som Jesus Kristus har gjort för mig i sin död och uppståndelse. Det består i att ta emot någonting som redan är färdigt och klart. I den mån jag tror mig behöva prestera någonting själv för min rättfärdighets skull, i samma mån tar jag bort någonting ifrån Kristi kors och underkänner hans korsverk. Förstår du? Det måste vara antingen eller. Antingen har Jesus gjort allt som behövs, eller också hänger det på mig själv. Det finns ingen annan religion i världen som erbjuder glada nyheter om syndernas förlåtelse på grund av en annans förtjänster. Kristi kors står som en unik symbol i historien. Förlåtelse är ett främmande begrepp för Indiens hundratals miljoner hinduer. Vet du om det? Jag intervjuade för inte så länge sedan en av de mäktiga överste prästerna i ett stort yogatempel. Och jag frågade honom många av de viktiga livsfrågorna. Var kommer människan ifrån? Var kommer moraluppfordringen ifrån? Känslan av vad som är rätt och fel. Och vi samtalade om de här frågorna. Det var mycket intressant. Men så kom jag till frågan. Hur får en människa förlåtelse för sin synd? Förlåtelse? Vad är det för någonting? Och han började konferera med en kollega och undrade det här underliga begreppet förlåtelse. Vad kan det innebära? Det var ett främmande begrepp för honom. Som han inte var van att röra sig med. Och hans svar så småningom bestod i att jo, om man håller sig med gott sällskap och gör goda saker så försonar man sina synder. Alltså tillbaka till gärningarnas slaveri. En buddhist kan aldrig fröjda sig över syndaförlåtelsens visshet. Vet du om det? Han har ingen sån grund att glädja sig på. Allah är endast nådig mot den som har förtjänat hans nåd. Och slutligen är det vågskålen som ska avgöra om han har goda gärningar nog att träda in i Allahs himmel eller inte. Men till dess är han utlämnad åt en ständig oro om Allahs nåd ska förtjänas honom. Men i den kristna tron är ett tomt kors symbolen för vad som redan är gjort för dig och mig. Inte en vågskål, utan ett tomt kors. Den stolta och egenrättfärdiga människan som vi har talat om många gånger i andra kapitlet, hon avskyr den fria nådens evangelium eftersom det säger den människan att hon inte har några egna förtjänster att lita sig till. Då avskyr hon det evangeliet. Nådens evangelium förkunnar att hon går förlorad om hon fortsätter att förtrösta på sig själv. Du är chanslös. Det blir underkänt. Men den människan som är ödmjuk och har sett sitt eget syndafördärv, hon älskar evangeliet. Hon faller gärna ned vid Kristi kors och omfamnar detsamma under tårar och tillbedjan. För hon vet att korset är hennes enda räddning. Klippa du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. I de sista verserna i det tredje kapitlet så svarar Paulus på de tre frågorna. Hur är det då med vår egen berömmelse? Ja, den är utesluten naturligtvis. Den är helt utesluten. Men är då Gud endast judarnas Gud, vers 29-30? Nej, han är också hedningarnas Gud, eftersom han är en och samma Gud. Det finns bara en Gud, och denne enda Gud rättfärdiggör alla syndare på ett och samma sätt. På precis samma sätt. Hur då? Genom tro av bara nåd. Genom tro av bara nåd. Tron plånar ut alla gränser och gör oss jämställda inför Gud. Det är väl skönt. Ingen kan resa sig ur mängden och klappa sig själv på axeln och peka på sin egen berömmelse. Nej, 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 nej. Vi är alla där av bara nåd. Det var en i en församling som tyckte att han nog höjde sig lite över mängden. Jag vet inte om han tyckte han kunde bedja bättre än dem, men han tyckte de var så usla, de övriga. Så han beklagade sig ständigt över att det var en sån ofullkomlig församling han tillhörde. Men så hade han en dröm innan. Och han drömde hur han gick, lika som gick i en vattenström. Och vattnet flödade och det steg högre och högre upp. Det kom upp över hans midja, upp över hans axlar till och med. Så till slut måste han börja simma, för han nådde inte botten. Och han sam i detta som tycktes honom som ett stort, oändligt hav till slut. Och när han vänder sig om i detta oändliga hav, som han upplevde som nådens hav, så finner han hela församlingen simmande i samma hav. Precis de syskon som han hade haft sån låg uppfattning om i relation till sig själv. Simmande i samma hav av nåd. Just det. Det finns ingen skillnad. Tron har gjort oss jämlika inför Gud. Vi är alla i samma nådes hav. Halleluja. Upphäver vi då lagen, Paulus, vers 31. Underminerar inte evangeliet lagen då, Paulus, om det är på det sättet? Nej, inte alls. Lagens uppgift var att uppenbara människans behov av nådens evangelium. Och genom nådens evangelium så tillräknas människan den rättfärdighet som lagen krävde. Lagen krävde en rättfärdighet som vi kände att vi inte kunde klara av. Nåden erbjuder den rättfärdigheten av bara nåd, som en fri gåva till den som tror. Så nådens evangelium är egentligen inte alls i strid med lagen. Den faktiskt uppfyller lagens krav. Vad lagen inte kunde göra, det kunde nåden göra. Lagen kräver, anden och nåden producerar. I kapitel 4 så kommer Paulus in på en ännu en förutsedd invändning från judarnas sida, i det att de säger: men Paulus, är inte det här din egen fabrikation? Det här verkar ju lite nytt i alla fall. Det här är väl någonting du har hittat på själv? Och Paulus kommer nu att besvara den invändningen och gå tillbaka till gamla testamentet, judarnas heliga skrifter. Och så säger han: mina bröder, låt oss se på Abraham då. Hur var det med honom? Judarnas egen stamfader, den högsta av alla judar. Om Paulus nu kunde visa att Abraham blev rättfärdiggjord genom tro utan gärningar, då var målet vunnet. Då var målet vunnet. Men om man inte kunde visa att Abraham blev rättfärdig genom tro, utan att Abraham blev rättfärdig genom gärningar, då var målet förlorat för Paulus. Hur var det med Abraham? Och så går vi tillbaka, säger Paulus själv, ja, innan dess i vers 2. Om Abraham verkligen blev rättfärdiggjord genom gärningar, då kan han berömma sig, naturligtvis. Och Abraham var ju en lydig människa, en god människa. Han kallades till och med Guds vän. En exemplarisk människa, utan tvekan. Men kunde då inte han göra anspråk på sina meriter och sina förtjänster inför Gud? Ja, möjligen inför människor, tycks det som Paulus menar, men alls inte inför Gud. Alls inte inför Gud. Paulus menar att till och med Abraham har skrivit underkänt på sin skrivning när han lämnar in den till Gud. Att vara underkänd av Gud, mina vänner, det betyder dock inte att man vid varje tillfälle och på varje punkt är så ond man någonsin kan bli. Utan vi menar att människor naturligtvis kan vara mycket goda i den mellanmänskliga gemenskapen. Men det betyder att vara underkänd av Gud, det betyder att man på inte en enda punkt har varit så god som Gud hade krävt att vi skulle vara. Vi har fallit och kommit till korta på varenda punkt. Ingen har höjt sig så högt som Gud hade krävt att vi skulle göra. Hur var det med Abraham? Ja, låt oss se på skriften, säger Paulus. Så går han tillbaka till första Moseboks 15 kapitel. Och läser om när Abraham var nu 85 år gammal faktiskt. När han var 75 år, då fick han budet att ge sig iväg från Ur i Kaldén. Och de märkliga löftena i samband med det. Och det 15 kapitlet, 10 år senare, har ännu ingenting hänt. Han skulle få en säd som skulle bli ett folk. Och genom det folket skulle komma en välsignelse som hela världens folk skulle få nytta utav och glädja sig över. Men en tid efter så kom Herrens ord i en syn till Abraham. Han sa: frukta inte, Abraham, jag är din sköld, din lön ska bliva stor. Men Abraham beklagar sig och säger: Herre, vad vill du då ge mig? Jag är ju fortfarande barnlös. Måste inte mitt arv gå genom en tjänare nu istället? Du har ju inte givit mig någon livsfrukt. Vers 4. Men Herrens ord kom till Abraham och Herren sa: nej, Abraham, din tjänare ska inte bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Kom ut, Abraham, utanför hyddan. Och så leder han honom ut i den stjärnklara österns natt. Och så säger han till sin vän Abraham: Abraham, skåda upp mot himlen. Och stjärnorna gnistrar från hela sitt gemak i valvet över honom. Och så säger Gud: sätt igång och räkna stjärnorna nu, Abraham, om du kan. Ja, har du försökt någon gång? Det är nyttigt att försöka när man tvivlar på Gud och Guds storhet. När man tvivlar på Guds makt, som Abraham var frestad att göra. Och Abraham börjar med kala vagn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Björninnan. 1, 2, 3, 4. Trillingarna. Och så de olika stjärnbilderna, skorpion, vattuman. Men ändå verkar det som han bara har skummat av ett litet hörn i det väldiga stjärngemaket över honom. Och tusentals och åter tusentals stjärnor återstår att inregistrera. Och när han har gjort det så ska det vara morgon. Och han ändå inte har hunnit att täcka av mer än till en enda litet hörn utav det väldiga universum över honom. Abraham blev ganska liten när han började räkna stjärnorna. Och det är ganska nyttigt för oss att ställa oss i den situationen ibland och betrakta Guds storhet. Och detta var hemligheten till Abrahams tro. När han upplevde att han inte kunde räkna stjärnevärlden över honom. Och Gud hade sagt i samband med detta, så ska din säd bliva, Abraham. Så oräknelig, så mäktig och så stor. Då är Abrahams reaktion utan tvekan att han accepterar Guds löfte, så står det, och Abraham trodde på Herren. Och Paulus citerade nu, och Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Du ser, när Gud sa så här, Abraham, så här skall din säd bliva. När Gud gav det löftet, då stod plötsligt Abraham inför ett val. Han kunde välja att antingen tro på Gud, eller tro Gud ska vi säga. Eller han kunde välja att nej, det går jag inte med på, det kan jag inte tro tyvärr. Han stod inför ett val, att tro eller förkasta vad Gud hade sagt. Gud bad Abraham skåda upp i stjärnhimlen. Och i den gesten från Guds sida ligger lika som underförstått i den uppmaningen att hela stjärnhimlen tillhörde den Gud som talade med Abraham. Att hela stjärnhimlen över Abrahams gässa långt där uppe var ett verk av den Guds händer som nu talade med Abraham. Det var en sådan Gud, mina vänner, som Abraham fick lära känna. Hela Abrahams familj hade dock i historien tillbaka varit ivriga avgudadyrkare. Borta i Ur i Kaldén hade hela hans familj många gånger, och Abraham också säkerligen själv, offrat på den stora tempelhöjden som finns där än idag i det gamla framgrävda Ur, offrat till månguden Nannar och hans gemål Ningal, offrat till månen. Men nu förstår han att den Gud han hade lärt känna är skaparen bakom hela stjärnevärlden och är högre än alla andra förmenta gudar. Härlighetens Gud hade uppenbarat sig för Abraham. Han hade lärt känna himmelens och jordens skapare, som man också kallar honom när han möter Melkisedek. Och han refererar då till Gud i det 14 kapitlet som himmelens och jordens skapare, Gud den högste. Det var den guden som Abraham tillbad. Och nu var det lika som Abraham insåg att han levde under himmelens gud. En gud som kan föra stjärnor i himlen och hoparna fram där uppe i räknade hopar. Han måste vara värd att tro på. Han måste vara värd att överlåta sitt liv på. Naturligtvis har han makt att göra vad han vill, både smått och stort. Har han sagt det? Den guden som är över stjärnehimlen, har han givit mig löftet? Då tar jag tacksamt emot det och tror det. En sådan gud måste också kunna fullborda vad han har sagt. Och Abraham trodde Gud. Han visste att Gud var sannfärdig och värd hans fulla förtröstan. Abrahams tro grundade sig i första hand inte på att det var ett härligt löfte, det där Gud. Det vill jag tro på. Abrahams tro grundade sig i första hand på att han hade förtroende för den personen som gav löftet. Ett löfte står i direkt proportion, eller ett löftes trovärdighet står i direkt proportion till den som har givit löfte och den personens trovärdighet. Om du får ett löfte av en person som många gånger har inte ställt sig bakom vad han har lovat, så fäster du inget större avseende vid ett sånt löfte. Men om en pålitlig människa ger dig ett löfte, så vet du, hon kommer att göra det. Hon kommer att hålla vad hon har lovat. Och när Gud gav Abraham löftet, Då var han förvissad om att Gud också var mäktig att hålla vad han hade lovat, som det också står i den 21 versen, att Abraham var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla, för Gud är en sannfärdig Gud. Det är analogt med berättelsen i Lukas 5 när Petrus och hela fiskargänget kommer upp där på morgonen trött efter en hel natt av fåfänga försök att göra en fångst i Genesarets sjö. Och så kommer mästaren. Och han ber dem stöta ut båten en bit från land för att han ska kunna undervisa folket ifrån båten. Och när han har gjort det en stund så säger han till grabbarna i båten. Petrus var tydligen ägare av båten. Han säger: Petrus, ta och lägg ut på djupet lite nät så ska du få mycket fisk. Och om det inte hade varit någon annan än Jesus som hade sagt det här, hade Petrus och hela hans fiskargäng där sagt: du vet inte vad du pratar om. Vi är vana fiskare här i Genesaret. Vi vet den här sjön. Vi kan den på våra fem fingrar. Och vi har jobbat hela natten på alla de grund och skär där vi vet att det vanligtvis går fisk. Och så kommer du och säger: lägg ut på djupet. Fåfängt. Du vet inte vad du talar om. Så skulle man ha bemött en vanlig människas uppfordran att försöka igen. Men, säger Petrus, trots att vi har jobbat hela natten utan att få någonting, på ditt ord lägger vi ut igen. Förtroendet för honom som hade talat. Mänskligt sett emot alla förhoppningar. Men eftersom det är du som har sagt det, okej, då tror vi. Då försöker vi. Och ordet gick i fullbordan. Näten blev så överfulla att de fick ropa på hjälp från andra båtar. Och ni känner berättelsen. Min vän, låter du Gud vara Gud? Eller är det så med dig att när Gud talar, du tar hans ord som människoord och du... Nej, det kan man inte lita på. Då är inte Gud Gud för dig. I så fall är hans ord, om han är Gud, då är hans ord verkligen värt att åtföljas och åtlydas. Därför att det är han som har sagt det. Det är ingen dödlig människa som har talat. Och idag säger han till dig att du behöver Kristus för att bli godkänd av honom. Det är han som har sagt det. Ska du ge Gud rätt idag? Den 29 april 1979. Naturligtvis innefattade Abrahams tro också en insikt om löftenas innebörd. För Guds löfte till Abraham hade med Kristus att göra. Redan i första Mosebok 12: Abraham, i din säd ska alla släkter på jorden vara välsignade. Det ska födas en av din säd i vilken alla folk och stammar och tungomål ska skatta sig lyckliga. Och Abraham anade någonting om den messianska säden och den frälsare som skulle födas in i människosläktet, trots att Abraham levde 2000 år före Kristus. Vet du vad Jesus sa när han vandrade på jorden? Abraham såg min dag. Och han blev glad. Abraham såg lika som Kristus långt fram i tiden. Och han trodde och han gladde sig åt det. 2000 år innan Kristus hade kommit. Resultatet av Abrahams tro, högst märkligt. Resultatet: Gud räknade då honom det till rättfärdighet. Inte resultatet av att Abraham var en präktig karl som oftast lydde Gud. Nej. Abrahams tro räknades honom till rättfärdighet. Och det här ordet tillräknade egentligen en bankterm. Det är samma term som används i bankväsendet. När man sätter in på ett konto och tillräknar en person en viss summa pengar enligt det konto, hon får det sig tillgodoräknat. Gud satte upp rättfärdighet på Abrahams tillgodokonto. Det gjorde Gud. Det var blankt dessförinnan. Helt tomt. Och så tror Abraham. Och Gud sätter in Kristi rättfärdighet på hans konto. Från den stunden. Detta, mina vänner, är vad som sker i frälsningen. Det här är vad som sker. Inför Gud har du och jag bara egentligen ett konto som det finns någonting på. Och vet du vad det är för konto? Det är skuldkontot. Det är alldeles fullt. fulltecknat. Hela kolumnen. Och det är en obetalbar skuld. Vi är skuldsatta upp över öronen inför Gud. Och vi vet att vi aldrig med våra gärningar kan omintetgöra skulden. Vi kan aldrig betala den. Vi är bankrupt inför Gud, helt enkelt. Och vårt tillgodokonto, helt tomt. Skuldkontot, helt fullt. Tillgodokontot, helt tomt. Ingenting. Och så händer det här märkliga. Att när människan i tro kommer till Kristus och tar emot honom, så sker det underbara att hela detta långa skuldkonto i ett ögonblick raderas ut och blir helt rent och tomt. Och tillgodokontot spränger gränserna, för plötsligt sätter Gud in Kristi rättfärdighet på vårt tillgodokonto. Skulden förlåtes, synden förlåtes, renas. Och vi är plötsligt rena ifrån skuld inför Gud. Och när vi sneglar på vårt tillgodokonto så får vi en chock. För plötsligt finns där allt som mer än väl skulle täcka vår skuld. Nämligen Kristi fullkomliga och rena rättfärdighet. Allt vad Gud skulle kunna kräva någonsin i evighet av oss. Tillräknar han oss av bara nåd. Och mina vänner, Gud håller den här bankboken åt dig och mig. Och han ser till att skuldkontot är rent. Nu och allt framgent. Och tillgodokontot är fullt. Nu och allt framgent med Kristi rättfärdighet. Ty den han har rättfärdiggjord, den ska han också förhärliga. Det är Guds verk från början till slut. Gud kan nu fritt förklara dig och mig rättfärdiga. Godkända i hans ögon. Medan vi ännu känner oss som fattiga syndare. Men vi tar fram vår bankbok och vi ser det. Vi borde titta på den dag för dag. Faktiskt, skuldkontot är tomt. Ja. Och till guldokontot, Kristi rättfärdighet. Jag är alltså rättfärdig inför dig. Ja, du är rättfärdig inför mig. Idag med. Idag med. Imorgon med. Imorgon med. Halleluja. Vilken underbar ställning. Alla Guds krav på mig har fullständigt uppfyllts. Och han har ingenting som han någonsin kan anklaga mig för längre. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud själv är den som har rättfärdiggjort. Har inte han gjort jobbet gott nog kanske? Jo, det har han. För hans rättfärdiggörelse grundar sig på vad han har gjort i historien. Ett tomt kors, en tom grav. Den tomma graven vittnar om att Gud har sagt sitt ja till Kristi försoningsverk för din och min synd och skuld. Han har sagt sitt ja till att nu är skuldkontot sönderrivet. Han har sagt sitt ja till, nu kan jag fritt tillräkna var en som tror på detta, Kristi fullkomliga rättfärdighet. Och det är någonting som gäller i evigheternas evighet. Kristus har ju uppfyllt allt. Han är ju fullkomlig. Han är ju godkänd av Gud. Det vittnar den tomma graven om. Det finns ingen anklagelse över Kristi liv, eller hur? Endast Guds fullkomliga välbehag finns över Kristi liv. Och min vän, det är detta, samma fullkomliga välbehag som Gud Fadern i sin helighet har över sonen. Samma välbehag har han valt att av nåd tillgodoräkna dig. Tror du detta, Guds barn? Du hade inte förtjänat det. Nej, 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 nej. Men Kristi rättfärdighet är din, nu och för alltid. Om du frågar varför, bara av nåd. Kanske du är en sån där prestationskristen som ständigt ska försöka bevisa dig själv att du nog är värdig Guds välbehag i alla fall. Stackars dig. Och ändå så är det så vanligt, och jag måste själv bekänna att jag var kristen i över 20 år. Och jag har försummat att njuta riktigt utav den här sanningen. Faktum är att det är först på sista tiden som jag riktigt, ja inte riktigt naturligtvis, men som jag har börjat njuta av den mer. Jag har faktiskt sista veckan att det gick upp för mig mer och mer, men kära Roland, är du verkligen accepterad av Gud? Ja, det står ju här. accepterad av Gud. Han som gör den ogudaktige rättfärdig. Det står inte att han först ber oss gå hem och försöka putsa upp oss lite grann. För att han sedan ska kunna rättfärdig förklara oss. Medan vi ännu var i ett ogudaktigt tillstånd. Och vi kom i tro till Gud. Så förklarar han oss rättfärdiga i sina egna ögon. Vilken fantastisk sanning är det. Godkänd av evigt. Godkänd för evigt av Gud själv för Kristi skull. Att jag har en rättfärdig ställning inför Gud. Inte på grund av vad jag har gjort i det förflutna. Nej. Och inte på grund av vad jag gör nu. Om jag också står och predikar. Det är inget plus i kanten. När det gäller min frälsning och min rättfärdighet. Inte alls. Och det är heller inte avhängigt vad jag kommer att göra i framtiden. Eller inte kommer att göra i framtiden. Gud har förklarat mig rättfärdig. Och han har valt att från den stunden också se på mig själv. Som rättfärdig. Tror du det, Guds barn? Endast genom Guds nåd är jag rättfärdig förklarad. Och det innebär att Gud från den stunden inte kommer att betrakta mig på något annat sätt. Till och med korinterna som var så snett. Och det är ingen uppfordrande här till att på något sätt synda på nåden. Men även till dem skriver Paulus, heliga bröder. Heliga bröder. Ni är rättfärdig gjorda och rättfärdig förklarad av Gud. Och det blir liksom motivet för att han också förväntar sig en annan livsföring. Om det är så här, mina vänner, att Gud på mitt tillgodokonto har fört upp Kristi rättfärdighet, så tänker inte jag i framtiden hålla på att försumma tillfället att njuta och glädja mig utav det. Det tänker jag faktiskt inte göra. Jag tänker inte tillåta negativa mindervärdes tankar dominera mig längre. Gud ger mig nåd till det. Men det är så lätt att komma in i prestationstänkandet. Men vet du om att innan Gud ber dig göra en enda liten sak för honom, har han först givit dig allt. Allt hans är ditt. Innan han någonsin ber dig möjligen att göra en liten tjänst för honom, så har han först gett dig allt som du behöver. Nu och för evighet. Vet du vad som hände när du kom till Kristus? Gud, domaren själv alltså. Inför vilken du stod där skyldig och väl medveten om din skuld. I din rättfärdighetsdräkts trasiga och lortiga kläder. När du tog emot Kristus så iklädde han dig Kristi rättfärdighet. Den vita klädnaden. Kristi rättfärdighet. Och från den stunden så ser Gud ingenting annat än Kristi rättfärdighet. Din lortiga klädnad är lika som överskyld. Och dina synder har han kastat i glömskans hav. Och vid det havet står det fiske förbjudet. Det är ingen idé att du går tillbaka och försöker dra upp dina gamla synder och misstag och påminna Gud, för han vet då inte vad du talar om. Genom en fri akt av sin egen vilja har han valt att för evigt lämna dina synder bakom sin rygg. Och aldrig mer dra upp dem i dagen. Aldrig mer hålla dem emot det. Detta är en suverän Guds handlande mot dig och mig. Du och jag är rättfärdiggjorda. Det här borde jag få tala mer om kanske nästa gång. För det är så oerhört svårt att greppa om det. Vi är inte beredda att göra det. Vi är så invanda på att vi ska göra saker och ting själva. Men frälsningens väg lyder inte under gör det själv principen. Utan frälsningen är en gåva till den ogudaktige. Precis som rövaren på korset. Han hade ingen chans att först stiga ner från korset och försöka putsa på och bättra på sitt liv lite grann innan han kommer till Kristus och ber om nåd. Nej, mitt under de sista minuterna av sitt liv, där han hänger som en brottsling för att dö för sina brott, dristar han sig till att åtminstone be Jesus om en tanke. Och just då, mina vänner, blir han förklarad rättfärdig i en helig Guds ögon. Om han nu fortfarande också dömd av människor, och han blir han dock så grundligt rättfärdiggjord den stunden att han inom några sekunder faktiskt ska få ta Herren Jesus själv i handen och tillsammans med honom gå in och bli passande i en himmelsk tillvaro. Vilket under! Genom sin fladdrande tro i dödsögonblicket där på korset får han av nåd uppleva rättfärdiggörelsens under, dödsdömda av människor, men frikänd av Gud. Dödsdömda av människor, men rättfärdig inför Gud. Ja, mer än frikänd, godkänd av Gud. Anklagelseskriften hängde där fortfarande över hans kors och uttalade det brott han hade gjort, för vilka han nu led straffet utav. Men det fanns en skrift över den anklagelseskriften, och det var Guds egen skrift, och på den stod: godkänd, frikänd, rättfärdiggjord, Guds barn för evigt. Vilken nåd. Och Paulus tar upp David också förstås. Vi hinner inte se på Davids liv, men han var också tyngd utav skuld efter sina svåra brott som han hade begått. Och han skriver den 51:a psalmen och ber om förlåtelse, och han får förlåtelse. Han skriver den 32:a psalmen och förkunnar: salig är den människa som Herren icke tillräknar missgärning. Jag har blivit både benådad och rättfärdig gjord. Gud är fullt fri att göra det här med dig också idag, om du bara tror på Kristus. Eftersom han har tagit skadan på sig. Våra synder, dina synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Låt mig sluta med att först rikta mig till den kristna människan här idag, och sen till dig som ännu inte tagit steget. Min kristne vän, är du en sån här prestationskristen som ständigt strävar krampaktigt för att vinna Guds erkännande? Om jag gör så och så och så, om jag läser Bibeln så mycket och ber så mycket, då ska jag väl kanske klara det. Då kanske Gud ska vara nöjd med mig. Är det full kanske av mindervärdeskänslor, av fruktan, av besvikelse, jag kanske till och med av självförakt, därför att du ännu aldrig har lyckats faktiskt? Då är mina nyheter till dig idag det här: att du kommer aldrig att lyckas heller. Du kommer aldrig att lyckas. Du kommer att slita ut dig och bara sluta med besvikelse och uppgivenhet. Du kommer aldrig att lyckas, därför att din grund är totalt fel. Du har börjat i fel ände. Din utgångspunkt är fel. Din utgångspunkt måste få heta: Guds nåd och Kristi rättfärdighet är min. Och jag är accepterad och godkänd i hans ögon idag. Därför vill jag göra det här. Fortsättningen heter också Guds nåd och Kristi rättfärdighet. Slutet heter också Guds nåd och Kristi rättfärdighet. Ju mer du får upp ögonen för vad du är i Kristus och vad du är genom Kristus i Guds ögon, desto mer kommer du att i glädje kunna slappna av. Slappna av och vara dig själv. Och förstå att Gud har skapat mig till en unik människa, och dessutom har han rättfärdigt gjort mig. Jag är accepterad i Guds ögon. Vad spelar det då för roll att jag skulle springa här och försöka göra mig till? Jag får vara den jag är, godkänd av Gud av bara nåd. Du är rättfärdig förklarad av Gud, och Gud upprätthåller sin syn på dig som rättfärdig, och han kommer aldrig att gå med på den degraderande syn på dig som du själv kanske har. Bestämt säger han ifrån. Han tänker inte böja sig till dina mindervärdeskänslor, utan han ser dig som rättfärdig och godkänd i sina ögon. Varför anklagar du dig själv? Tänk om du idag skulle börja njuta lite av detta underbara, att du är godkänd av Gud. Vilken underbar vila du skulle komma in i, som du nu kanske inte har, men som Gud vill att du ska ha. Trons vila. Vilan i att Gud har gjort allt för dig. Lägg dig ner i hans famn. Slappna av. Var ett Guds barn. Till dig som ännu inte känner Guds nåd. Det fanns en tid då Paulus också trodde att hans egen rättfärdighet och egna ansträngningar skulle ge honom godkänt betyg inför Gud. Och han räknar ut meritlistan i Filipperbrevet 3 som du kan läsa. Men nu, säger han, nu aktar han det för avskräde på det att han må lära känna Kristus och få del av den rättfärdighet som inte kommer av gärningar, utan som kommer av tro på Kristus. Läs Filipperbrevet 3 får du se. Du kanske tycker du är okej. Andra människor kanske tycker du är okej. Du kanske har läst boken "Jag är okej, du är okej. Allt är frid och fröjd." Men tycker Gud att du är okej? Tycker Gud att du är okej? Det är nämligen han som ska ha sista ordet. Det är nämligen inför honom som du en gång ska ställas ansvarig. Och Bibeln säger att ingen håller provet, alla får underkänt. Vad jag har gjort här idag är att jag bara på ett mycket bristfälligt sätt försökt återge vad Romarbrevet förkunnar om de här frågorna. Jag kan inte göra mer nu än ge dig Guds ord. Nu är det din sak att handla. Jag kan inte överbevisa dig om ditt behov av Kristus. Men jag kan tala om för dig vad Gud har sagt i sitt ord. Och nu överlåter jag den här stunden åt den helige ande att överbevisa dig om din synd, om ditt behov av Kristi rättfärdighet för att undkomma den dom som annars vilar över ditt liv. Vet du, idag kan allt det här som jag talat om bli ditt. Precis i ett ögonblick som rövaren på korset. Kanske du som David kämpar med obekänt synd och Guds hand är tung över ditt liv. Du sover dåligt om nätterna. Ditt samvete plågar dig. Och du mår helt enkelt psykiskt illa. Och kanske fysiskt också. Det är för att du döljer på missgärning. Du döljer på synd. Och du vet att hans ögon genomtränger allt. Och ditt liv är som en uppslagen bok. Ditt skuldkonto är ständigt inför Guds ögon och dina ögon. Tänk att du kan få det rent idag. Tänk att han är här just nu för att förlåta dig allt. För att radera ut hela detta tunga konto. Så att det blir helt vitt och rent. Och dessutom ge dig Kristi rättfärdighet. En godkänd ställning i Guds ögon. Ska du komma idag? Ska du medan vi sjunger nu gå fram och böja dina knän här? Eller söka din plats in i bönrummet? För att ta emot den här nåden som du så desperat behöver. Om detta budskap är sant. Och jag hoppas att anden har överbevisat dig som man en gång gjorde med mig. Låt oss be. Åh Gud, vad jag gläder mig över detta ofattbara att jag skulle vara godkänd i dina ögon. Som ett barn vill jag riktigt fröjda mig inför dig. Och av glädje gråta av tacksamhet för din nåd emot mig. Och jag ber dig för den kristna människan som just nu inser att hon har kämpat förgäves i så många år. Och inte förstått att glädja sig över nåden och rättfärdiggörelsen i Kristus. Herre, just nu ber jag att den människan skulle få bekänna för dig sina egna tappra försök. Och slappna av i din famn. Och tacka dig för att hon och han är accepterade av dig för Kristi skull. Gud, jag ber dig. Låt oss som församling få jubla över rättfärdigheten i Kristus. O Gud, och den som inte känner din nåd, man eller kvinna i detta rum just nu. Jag ber dig, Gud Fader, att den helige ande just nu skulle överbevisa den människan om behovet att få sin synd förlåten. Om behovet att få Kristi rättfärdighet sig till god och räknad. Och tack att det kan ske just nu på grund av bara tro. Amen.